En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, för det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Hej och välkomna till avsnitt 222 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Lindstrand och jag talar till er från en källare i norra Sofielund. Max Wiman är också med från sitt hem i Sibbarp. Hallå!
Hej, hej!
Och inne på stadion sitter en av vårens största utropstecken i allsvenskan och talar till oss. Han ska vi prata med här idag. Anel Ahmedhodžić, välkommen!
Tack så mycket, tack.
Hur är läget?
Jo, det är bara fint. Rulla på.
Mm. Det är tisdag strax efter lunch här och ni har kört ett pass på hybriden idag, va?
Ja, det är så tufft pass, men det är bra.
Mm. Det har varit skönt att få lite, vad ska man säga, lite träningar med laget. Det har ju varit rätt mycket matcher, får man väl säga.
Ja, alltså första delen av säsongen det var bara matcher. Det var nästan inga träningar. Så det var ändå skönt.
Vi kan väl utan att avslöja för mycket då, att det faktiskt tränades lite straffar. Det har väl tränats en del straffar avslut den senaste tiden. Med tanke på att Europaspel väntar.
Ja, såklart. Det är alltid bra att träna straffar. Det ska vara värt.
Är du en av de fem eller ifall det blir straffläggning?
Jag tror det. Jag hoppas det.
Hur är du från 11 meter?
Hur är jag?
Ja, hur är du därifrån? Är du lugn eller...
Ja, jag är rätt så lugn. Jag bestämmer mig innan jag ska skjuta. Och jag vet att jag kommer sälja det.
Jag ska säga det också, att det var en lite speciell övning. Nu har jag kört någon gång innan att det var tejpat, polistejp. Så att det fanns fyra rutor att pricka i målet.
Ja, och det var lite, om jag ska säga, typ mindfuck. Ja, man var tvungen att välja en sida och bestämma sig. Ja.
Väldigt Malmö på någonstans och polistejpa i straffområdet.
Nej, men det är klart, det får kanske öka känslan av att man skulle sätta den på ett visst ställe i alla fall.
Ja. Yeah.
Vi tänkte snacka med dig idag om dels karriären från början. Jag ska inte säga till slutet, för den är ju fortfarande bara i början. Så där. Men lite grann, du är Malmö-kille.
Ja. Yeah.
Vad har du rötterna i Malmö?
I Rosengård.
Mm.
Uppväxt där. Ja, hela mitt liv handlar om Malmö bara. Mm. Typ.
Men hur är det? Dina föräldrar är från Bosnien och Herzegovina, va?
Ja, föräldrarna från Sarajevo i Bosnien. Och ja, hela familjen är där typ.
Mm. Kom de hit på grund av kriget eller?
De kom hit vid slutet av kriget 1996. De kom hit för Sverige hade bra, bättre. De kunde få bättre liv här.
Mm. Ja. Hur har det varit att växa upp på Rosengård och så?
För mig det har varit normalt. Det har inte varit något så typ, om man kollar på det utifrån, man tänker Rosengård, det är problem, det är skott varje vecka och sånt. Men för mig det har varit normalt. Det har inte varit så mycket problem som folk tror.
Men du valde att börja i MFF direkt. Du spelade aldrig fotboll ute på Rosengård, va?
Jag, hur gammal var jag? Jag var 6 år gammal. Jag gick skolan och i Rosengård. Och Tomme som jobbar där, han jobbar åt fotbollsskolan. Och MFFs fotbollsskola var där typ en gång i veckan och han sa till mig att jag borde börja i MFFs fotbollsskola. Så ringde han mina föräldrar och jag började med fotbollsskolan.
Men visste du direkt att det var fotbollen, det var, att det var det du ville satsa på eller?
Ja, ja, så jag bara för sport, jag bara kärlek för fotboll. Mm. Jag kollar knappt basket, jag kollar inte tennis eller något sånt, bara fotboll.
Men annars känns det ju basket skulle kunna funka för dig, du är ganska reslig.
Ja, alltså jag är lång men jag är så bra med mina armar.
Men, och sen i MFF, hur var det de första åren där då? När märkte du att du hade talang för det? Eller?
Alltså jag har alltid vetat att i ungdomslaget att jag är en av de bättre. Men såklart det var också perioder där jag inte var så bra, presterade så bra. Och, det krävdes att vara stark mentalt även om jag var så liten. Jag fick mycket stöd av mina föräldrar och av mina vänner i Rosengård. Det hjälpte mig mycket. Det var en period där jag var typ 13 år. Jag var väldigt nära att sluta MFF. Jag skulle börja typ kolla Dal eller något. Och, ja, tränarna i Malmö ville inte att jag skulle gå. Och, mina vänner och sånt, de sa till mig att det är bäst att stanna i MFF.
Vad var det som gjorde att du funderade på att byta?
Jag fick inte spela så mycket. Jag var mycket bänk. Och vid den åldern jag ville bara spela för... jag vill alltid spela. Men det var lite speciellt den tiden.
Men var du mittback då också eller?
Just vid den åldern så varierade jag mycket mellan mittback och anfall. Två helt olika positioner. Men, typ mot Helsingborg kommer jag ihåg. Jag var 13. Första halvlek jag spelade mittback, jag fick gult kort så tränade mig andra halvlek som anfallare och gjorde hattrick.
Men det, just den positionen känns väl igen lite från andra mittback. Pontus Jansson har väl gjort en liknande resa till exempel.
Ja, men alltså typ om man går som anfallare till mittback då är det naturligt att man blir en spelande mittback för man har ju tekniken.
Mm. Vad var det som avgjorde att du hamnade som mittback till slut då?
Jag har alltid varit bra på att försvara och glidtackla. Jag har glidtacklat sedan jag var typ 7 år gammal. Mm. Jag har alltid älskat att glida.
Vilka var dina förebilder när du var 13? Då är det alltså, snackar vi runt 2012 helt enkelt. Liksom såg man upp till dem i A-laget eller hur såg man på Malmö FF status då? Nu är ni ju någonting annat nu än vad ni var då så att säga.
Klart jag såg upp till A-laget. Varje gång jag såg någon A-lagsspelare ute jag skämdes för att hälsa på dem och sånt. Men ja, såklart jag såg upp till jag vet inte om det var just 2012 Pontus Jansson spelade där. Men han var med då. Just då, det var honom jag såg upp till. Men jag träffade honom aldrig utanför planen. Så det var lite... blev lite ledsen där.
Men du har träffat honom sen?
Va?
Du har träffat honom efter det?
Ja, vi har tränat. Han har tränat här lite och sånt.
Har du berättat det för honom då? Att du inte vågade hälsa på honom när du var liten?
Nej.
Men du, är det någon som har betytt lite extra för dig för din utveckling eller liksom hur det tog fart och sådär? Någon som har betytt mycket för dig?
Ja, det var Zlatan har betytt väldigt mycket för mig. Mm. Han har alltid varit en förebild och han är fortfarande en förebild i fotbollen. Mm.
Det är nästan känsligt att säga det här nere nu.
Ja, men om man kollar fotbollsmässigt så kommer han alltid vara den största för mig.
Har du träffat honom?
Några gånger när jag var typ maskot och sånt, men aldrig så. Och jag, min farsa fångade faktiskt, när han var i Rosengård, fångade en boll som Zlatan slängde. Men tyvärr så var jag för ivrig och spelade för mycket med bollen, så blev den paj. Det var tiden han spelade i Juve.
Ja. Du har varit maskot och gått in på plan med laget och sådär.
Ja, jag var maskot åt MFF många gånger. Jag tror till och med att jag höll Daniel Anderssons hand när jag var så liten. Jag var typ, jag vet inte, 7-8 år gammal.
Och nu får du skaka handen när du signar på nytt kontrakt här i våras. Du, din pappa har också betytt ganska mycket för dig. Det har jag läst någonstans.
Ja, han har pushat mig väldigt mycket. Ibland för mycket, men det är bra. Vissa föräldrar engagerar sig alls. Och ibland är det bra, ibland är det dåligt. För min del har det varit bra att han har engagerat sig så mycket. Och, det var mycket så att jag spenderade mycket tid på datan när jag var yngre. Så det var en dag uppladdningen för match. Jag var typ 12. Så var jag hela dagen på datan. Och sen vi skulle möta Helsingborg. Sen när vi spelade mot Helsingborg. Jag var typ helt borta, för jag hade spelat data hela dagen. Sen efter det, min farsa la 2 timmars bud att jag inte fick spela. Så typ sådana grejer, det är bra och sånt. Så sa han hela tiden, så fort du har tränat så får du vara mer på datan och sånt. Så det har varit bra på det sättet. Så klart, jag var tonåring och jag klagade och sånt, men jag gick alltid att träna.
Det hör till att man ska klaga som tonåring.
Exakt.
Men sen så dyker det upp när det måste ju hända någonting där i tonåren. Är det att du växer till dig, eller vad är det som är? För att helt plötsligt så går det ju oerhört bra, och så är det ganska mycket europeiska klubbar som är nyfikna på dig när du är runt 16. Men.
Ja, det var just den perioden när jag fyllde 14. Vi skulle spela SM, Nike Premier Cup. Under det året så hade jag växt typ 10-15 centimeter. Jag var riktigt lång och musklerna hade inte kommit i kapp. Så var jag lång och från ingenstans jag blev riktigt snabb. Och under det SM-mästerskapet så spelade jag det riktigt bra. Och i finalen fick jag matchens bästa spelare. Och sen efter det så bara gick det uppåt. Mm. Det var den växten jag behövde. Och typ, det var det som började allt.
Mm. Och sen när det kommer så här, du är ju inte den enda som det har hänt, men när det kommer utländska klubbar, ganska stora namnen då, och börjar visa intresse för det när man är så där 15-16 och så här, hur tänker man då? Det måste ju vara rätt häftigt.
Jag kommer ihåg första klubben som jag hörde var intresserad, det var Birmingham, och jag blev helt uppspelt. Jag bara, oh shit, Birmingham. Det är en riktigt stor klubb, så jag började spela FIFA med dem och sånt. Och så, ja. Såklart, man blir jävligt glad.
Mm. Men vem liksom rådgjorde du då? Det blev ju Nottingham från 2016. Då. Hur kom du fram till att det var rätt steg att lämna?
Jag hade mycket snack med mina föräldrar och min agent då, Fredrik Strauss. Att just England hade varit perfekt för mig, för jag var lång och smal. Jag behövde träna på fysiken. Och
du gillar att bli tacklad.
Ja, exakt. Och det kändes som det var perfekt steg. Och det var det på sätt och vis. Under samma år som jag stack så fick jag debutera. Men vägen dit var rätt så tuff, ska jag säga. Det var Vi började våra pass 8:30 på morgonen och kunde komma hem 6. Och det enda man gjorde var sova, äta, ingenting. Alltså, man gjorde knappt någonting det första året, halvåret. För de ville bygga på muskler på mig, och de ville jag skulle upp till 84-85 kilo på 1,5 år. Och det gjorde jag, och jag uppnådde målen. Det var typ 3-4 pass om dagen, alltså typ 2 gympass, 2 fotbollspass. Det var så det var riktigt jobbigt.
Det låter ju som att det skulle... förlåt, sorry Max.
Det känns ju nästan som det går en våg den här sommaren. Det är väldigt många unga MFF-spelare som sticker ut på liknande sätt. Vad säger du? Tycker du att du gör dem rätt, och vad ska de tänka på?
Alltså, det är helt upp till var och en. Jag kan bara snacka om min erfarenhet, och det var att jag hade stor konkurrens framför mig, och jag kände att fysiska delen av min fotboll kunde jag utveckla bättre i England än vad jag kunde då i Malmö. Och jag kände att det Nottingham erbjöd var en bra plan, och det visade sig vara en bra plan. Det var bara synd att jag hade 10 tränare i 3 år.
Jag såg det. Vansinnig lång lista där. Hur kom det sig att de bytte tränare så ofta?
Ja, förlorar man 3-4 matcher i Championship så sätts man under mycket press. Och 9 av 10 gånger så blir man sparkad.
Ja. Ja, du hade Roy Keane som assisterande under Martin O'Neill. Det var ju bara 2 veckor på slutet där. Men...
Ja, jag hann knappt träna med dem.
Du hann inte få någon utskällning innan du drog?
Nej.
Men du, hur är liksom klimatet i Nottingham när man kommer över dit som tonåring och sådär? Det känns som att man måste vara rätt stark psykiskt för att kunna hantera en sån här miljö då, med så mycket träning. Och det är så, man är ju någonstans en produkt i det hela också. De har en tydlig plan för dig vad du ska bli. Liksom.
Ja, alltså det var riktigt tufft mentalt. Men som tur var så fixade jag bra vänner där i klubben snabbt. Jag bjöd rätt så mycket på mig själv och ja, vi hade roligt. Typ så alla var i samma typ sits. Alla ville typ komma upp till A-laget och alla kämpa och sånt. Så det var kul och det var några som hade kommit utomlands till Forest också. Så vi var typ i samma situation och det var roligt. Jag hade speciellt en bra vän från Frankrike och han hade nästan kommit under samma tid. Så vi blev bra vänner och så kom vi in i klubben rätt så snabbt och det var kul.
Har du några känslor för klubben? Den följer dem och sådär?
Ja, jag följer dem lite då och då. Jag sa att de tappar platsen till playoff på ett speciellt sätt.
Och nu får du anledning att följa dem lite mer nu när Bachirou har gått dit också.
Ja, jag snackade lite med han. Jag sa till mina vänner där att skoja med han lite.
När kände du liksom att det ändå var dags att söka till sig till prova någonting annat? Precis i den vevan sen när du flyttade hem var du väl upp och spelade någon cupmatch eller något sånt? Var det inte så?
I
Nottingham? Du var med i någon trupp i Nottingham precis strax innan du flyttade hem?
Ah, ja, jag kom med i truppen till FA Cup mot Chelsea. Typ 2 veckor innan det blev klart med MFF. Så ja, alltså...
2 veckor innan MFF skulle möta Chelsea också, va? Det var ju den vevan, va?
Mm. Exakt. Så man fick möta Chelsea 3 gånger. Eller man fick kolla på dem från bänken.
Men vad fick dig att ta beslutet att flytta hem då?
Jag kände att jag kunde lita på Daniel att de kommer väl att satsa på mig och sånt. Även om det inte gick så bra första året. Men jag kände att det var rätt beslut att gå tillbaka till MFF. Samtidigt som jag funderar på att gå tillbaka till MFF så erbjöd Forest mig ett nytt 3,5-årskontrakt. Och ja, det var lite... Jag var tvungen att tänka lite där, men... Jag ville inte stanna kvar i Forest för att träna med A-laget och spela med U23. Jag ville hellre kämpa för att ta en A-lagsplats i MFF. Mm.
Hur viktigt i det beslutet var det att MFF hade faktiskt blivit en klubb ute i Europa att räkna med? Det hade hänt väldigt mycket på de här åren du var borta.
Ja, såklart. Det är viktigt att spela i Europa. Det är en erfarenhet som man inte får från andra allsvenska klubbar. Det är typ bara Malmö FF som lyckas i Europakvalen.
Lite så. Men när du kommer tillbaka till Malmö där då är det Ove Rösslers Malmö FF. Blir det nästan lite så, vad ska man säga, kulturkrock att flytta från England till Sverige? Eller var de stora skillnaderna?
Ja, alltså det var annorlunda. Det var mindre fysisk belastning. Det var... lite annorlunda träningar, men det var ingen sån skillnad som påverkar hur man spelar. Det var så.
Frans Brorsson pratade ju nyligen i Olof Lunds podd där om Oröstlers stundtals ganska tuffa ledarskap som många gånger drabbade framförallt de yngre. Fick du, stötte du på det också? Eller var du redan härdad från dina år i England, så att säga?
Nej, alltså, såklart vi hade lite problem, men det var inget så värsta unikt.
Du fick ju chansen i ett par cupmatcher där också.
Ja, mot Degerfors så hade jag lite otur, det gick inte som jag ville, och sen mot Öster tycker jag att jag gör en helt okej match, och efter det så blev det ingen speltid alls. Men jag var tvungen att acceptera det och försöka lösa det på ett annat sätt.
Men det måste ha känts ganska hårt med tanke på att du ändå var med från början och så verkligen, du sökte dig ändå hem för att få speltid nu.
Ja, det var tufft, men jag hade min familj vid min sida och mina vänner, och jag klarade det.
Tvivlar du någonstans där, eller började du känna någonstans av vad fan har jag gjort? Varför flyttade jag hem?
Nej, jag har aldrig ångrat mig. Jag visste att jag kommer, en dag kommer jag spela i MFF och jag kommer dominera här innan jag tar nästa steg. Och jag har alltid trott på mig själv, och hur ska man säga, min mentala sida är rätt så stark, för när jag kommer hem och sånt, jag kopplar bort allt och fokuserar på andra grejer, till exempel spel och sånt. Mm.
Men du, jag kan säga det också, det här med cupmatcherna, förlåt, på att det var ju ingen lätt tillfälle att komma in, framförallt matchen mot Öster var väl en av MFFs sämsta insatser på mycket, mycket länge.
Ja, det var, vi spelade på en kombihall, så alltså det var sjukt att vi fick spela där ens. Planen gick upp och ner. Men man ska inte klaga på det.
Dåligt ljus var det, och det var, ja.
Sallen i Växjö är det vi pratar om. Är det inte så? Ja. Men sen så blir det ju en utlåning där under sommaren då. Hur gick tankarna innan där? Och liksom, när man hör sig att du ska lånas ut i Hobro.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hur tänker man då när det läggs fram? Liksom?
Nej, alltså det gick rätt så snabbt. Typ 2 dagar innan jag stack till Hobro så ringde Danemar. Han bara, jag känner han Petter där. Och han vill ha dig där och sånt. Så han bara, ja, du kan gå och testa där en vecka att se om du gillar det och sånt. Så jag bara, ja, absolut. Jag vill ha speltid, så jag gick. Och det gick bra. Jag trivdes där. Fick vänner direkt och det kändes bra. Det kändes som rätt säkert. Ja, det blev det.
Mm. Hur var det att komma dit då? Det är betydligt mindre klubb än MFF.
Ja, så om man jämför med MFF så känns det som en amatörklubb. Men det var faktiskt rätt så professionellt där. Och, jag tänkte bara på speltid. Jag tänkte bara på att jag vill spela i högsta ligan i Danmark och jag vill göra det bra. Och jag gjorde det och det var viktigt att jag hade tålamod, att typ kanske inte jag har de bästa förutsättningarna med träning och träningsanläggning och sånt, men speltiden var det viktigaste då.
Du var med ganska tidigt där och stängde ner FCK i någon match. Ni skrällde mot dem, eller hur var det?
Ja, vi vann hemma mot dem 2-1. Mm. Sen blev jag avstängd till bortamötet. Jag hade en avstängning och det var den matchen.
Ja, det är tungt.
Hur var det socialt? För du är ju, som du säger, mycket Malmö, och så kom du till en liten ort där ute på Jylland.
Ja, det var mycket mycket sköna grabbar där faktiskt. Vi skojar med varandra och sånt. Det är inte så stor klubb så alla typ engagerar med varandra och sånt. Så det var rätt så roligt faktiskt.
Mm. Annars tänker man ett sånt här litet ställe på Jylland. Det är inte drömmen direkt. Nej. Rent socialt sett. Men det, har man kompisar så blir det annorlunda.
Exakt, och jag försökte snacka svenska med dem men jag fattar ingenting. Speciellt norra Danmark.
Nej, Jylland är inte så lätt där borta. Men du, rent fotbollsmässigt, vad gjorde de med dig? Ändrade de på någonting i ditt sätt att spela eller anpassade de sitt spel efter dig? Eller? Eftersom Nej, det blev succé direkt.
Han tränaren Peter, han tränade mycket försvarsspel med mig. Mycket hur backlinjen ska röra sig, var jag ska stå, vilken positionering jag ska ha, när jag ska kliva, när jag ska försvara typ mållinjen. Det sjukaste som hände var vi mötte Silkeborg borta. Vi leder 3-2 i 90 minuter. Jag räddade den från mållinjen för jag skulle flytta in. När bollen var typ andra sidan, jag skulle flytta in och täcka stolpen. Dagen innan så tränade vi just på det. Och så gör jag den grejen nästa dag under matchen i sista minuten och räddade 3 poäng.
Det känner man att träning gör nytta.
Ja, vi snackade om det ett tag. Jag och Peter.
Och sen så hände ju jäkligt mycket under december. Det börjar ju ryktas lite grann om att MFF vill ha dig tillbaka och så plockar de dig tillbaka redan i januari då. Och i samma veva får du göra landslagsdebut för Sverige då på januariturnén.
Mm.
Och sen är det liksom europeisk start mot Wolfsburg.
Mm.
På bara veckor där. Det måste ha varit en turbulent tid.
Ja, men jag hade inte så många diskussioner med Danne. För jag visste att mitt mål att vara utlånad till Håbro var att jag ska få en startplats i MFF. Så fort de ville att jag skulle komma tillbaka så tänkte jag, ja. Det är det enda rätta beslutet.
Kan du säga att det fanns en liten koppling där mellan MFF och Håbro också, för Peter som du pratade om, Peter Sörensen, tränaren, har ju faktiskt spelat i Malmö FF.
Ja, exakt.
Mm. Men är det givet det valet, för att den danska ligan har ju sitt vinteruppehåll där, säsongen fortsätter under våren, och där vet du att du får starta i MFF. Kanske MFF bestämmer rätt mycket om vad de vill, så att du kanske inte kan säga så mycket, men det är ju ändå mer osäker tillvaro i MFF, för där, om man tittar på den mittbackslistan så är den ju, det är ju ganska bra namn liksom.
Ja, men jag hade bra diskussioner med Danne som sagt, och det kändes som att de vill satsa på mig. Vad? Och det har de visat.
Ja, det får man säga. Men vad betyder de där Wolfsburg-matcherna för dig?
De betyder väldigt mycket, speciellt för självförtroendet. Att jag kommer in och spelar så som jag gör 2 bra matcher. Med tanke på att det är mina första riktiga matcher. Jag kommer in och försöker spela med bollen och sånt. Och det förtroende jag fick från Jon var en stor faktor tidigare. Och det försökte jag återbetala med min prestation på planen.
Hur mycket snackar han med dig? Alltså det är liksom, du är ju MFFs mest spelande mittback på ganska länge. Jag vet att man hör ju ganska mycket nu när det inte är någon folk på fotbollen och så, att hur han nästan skäller på er när ni bara drar iväg bollen. Att han blir liksom påsynlig då. Han vill väldigt gärna att ni måste spela hela tiden. Det vrålar han ofta, tycker jag. Spela.
Ja, och det gillar jag. Det är en av mina... vad heter det? Mina starka sidor, att spela med bollen. Han snackar mycket med att jag ska alltid försöka spela även om jag gör misstag. Jag lär mig av det. Han sa, så länge du lär dig av det så är det okej. Du behöver inte oroa dig.
Han accepterar lite någon miss här och var liksom.
Ja, han säger... Bara spela ditt spel.
Och nu får du uppleva att motståndarna anpassar sig. De försöker skära av dig från uppspelen.
Det blir definitivt jobbigare, men man ska ändå kunna lösa det.
Men just det, att vara en, för du får ju betraktas som ganska offensiv i ditt spel, sticker upp och vill gärna slå liksom avgörande passningar. Så här, vad har du för några förebilder rent mittbacksmässigt? Vem tänker du, det där är ett föredöme att spela som?
Det var ett tag, det var under några år jag följde mycket på, jag kollade mycket på Piqué. Och det var under ett tag jag kollade på John Stones när han spelade Everton. Och så har jag alltid gillat varann. Det är typ de tre jag har följt mycket. Mm.
Så våga ta ett kliv upp i planen och verkligen slå en passning genom mittfältet så att säga.
Exakt. Och det är det jag försöker alltid göra.
Men du, glidtacklingarna har hängt med hela vägen också. Du älskar dem fortfarande.
Ja, de är speciella.
Det är små marginaler ibland känns det som, men du verkar trygg i dem.
Ja, men en grej folk säger om mina glidtacklingar är att man inte behöver glidtackla om man står rätt. Ja, det stämmer, men jag hade också kunnat stå upp och ta bollen, men för mig det känns bättre ibland att glida än att stå upp och ta bollen.
Men är det publikens skull också?
Ja, exakt. Man måste se lite snygg ut.
Nej. Exakt, exakt. Och sen roulette emellanåt också.
Ja, mot Wolf.
Hur tänker man när man vågar sig på något sånt? Liksom? Är det bara i stunden som det sker? Eller?
Nej, det bara hände. Det var automatiskt. Det var... Ja, jag tänkte att jag ska ge lite underhållning till fansen.
Jag tänker på det, du har ju verkligen fått stort förtroende. Om jag räknar rätt här nu så har du ju spelat allt fortfarande utom blivit utbytt två gånger mot Mjällby och att avstängd en match. Hur känns det i kroppen efter allt spelande?
Efter matcher och dagen efter man är sliten och så, men jag har köpt några speciella byxor som jag använder hemma och de är riktigt sköna och det hjälper mycket. Men så länge man återhämtar sig rätt, isbad, allting, så blir det okej, det blir bra.
Vad är det för byxor?
Jag tror de heter Optimal Recovery. Det är typ de lägger, det är som att man får massage, men de lägger tryck på musklerna och man bara känner sig helt avslappnad efter.
Det låter som något för en småbarnsfarsa som mig att skaffa faktiskt. Men det har ju liksom, succén har ju inte låtit vänta på sig. Du har ju hyllats unisont får man säga. Hur är det liksom att gå från en tillvaro där egentligen ingen lägger så mycket märke till en till att liksom hamna i sånt fokus som du har gjort och läsa så mycket om dig själv? Hur har det varit? Har du tagit det till dig eller försöker du hålla det borta?
Såklart det kommer upp på min när jag kollar på Twitter så kommer det upp ibland. Jag ser artiklar om mig själv. Min Facebook, jag ser ibland artiklar om mig själv. Folk skickar till mig, kollar vad de har skrivit om det och sånt. Alltså, det är inte så att jag... Spelar jag dåligt så vet jag att jag spelar dåligt. Spelar jag bra vet jag att jag spelar bra. Jag behöver inte någon annans bekräftelse förutom tränarens feedback. Och ibland markans feedback. Men, ja, alltså jag är mycket självkritisk och ibland är det bra, ibland är det dåligt och när det är dåligt så snackar jag mycket med Peter Andersson och han hjälper mig mycket där faktiskt.
Petter Andersson, Marcus Rosenbergs agent kollega.
Exakt.
Vi pratar då va? Mm.
Ja, han hjälper mycket mentalt och han visar mig klipp på vad jag ska göra bättre och sånt och han ger mig förslag på vilka passningar jag kan slå och sånt.
Ja, det är väl han som är ljusvattnets Maradona, tror jag att han kallades en gång i tiden, så att han borde veta.
Hur är det med att jobba med Marcus Rosenberg som då är din agent så att säga? Ni var ju lagkompisar så innan här.
Ja, jag kan säga att jag inte gillar att träna med han.
Du kan börja.
Ja, men jag älskar att jobba med han. Han är en mycket smart man.
Det där vadet ni har, det har gått 18 omgångar och du ska göra 5 mål för att vinna. Du står fortfarande på 1. Vad händer? Kommer vi få se en offensivare Rajmodzic i höst där eller?
Ja, såklart, men jag har missat mycket också. Bara jag träffar målet så är jag rätt så självsäker på att den kommer gå in. Jag får helt enkelt sikta på mål mer.
Du, annars har ju den stora snackisen kring dig det senaste varit valet av landslag här. Det skrevs oerhört mycket under en period där. Hur upplevde du det? Var det första gången det kändes jobbigt eller?
I början det var ändå kul. Man kände sig så typ, ja. Sverige vill ha mig, Bosnien vill ha mig. Man fick mer självförtroende. Men sen började folk säga att jag har valt det, jag har valt det. Jag har sagt det, jag har sagt det. Fast jag har inte sagt något. Så mediaartiklar och sånt, nästan alla börjar ljuga. Speciellt bosnisk media. Mm. Sen det blev lite jobbigt. Men vi hade många matcher så jag slapp tänka på det. Jag försökte bara fokusera på fotbollen och det blev mycket snack med Peter Andersson om hur jag ska hantera det och sånt. Och ett sätt jag hanterade var att jag spelade mycket tv-spel när jag var hemma och sånt, så att jag inte behövde fokusera på annat. Mm. Men det var jävligt mycket snack, alltså det blev för mycket.
Tog du paus från media där eller stängde du av lite grann eller hur gjorde du?
Ja, jag var tvungen att ta bort Facebook och Twitter ett tag.
Ja. Men hur gick det till då när du, om vi får den sanna historien när du gjorde ditt val då? Hur började det så att säga? För du hade ju en match för Sverige och du har gått U21-landslaget och U19-landslaget och hela den vägen också.
Ja, jag började snacka med Bosniens landslag Misimovic när var det? Någonstans i juli. Ja, någonstans där så snackade vi så att vi snackade lite om typ hur det går till där och sånt. Jag snackade med tränaren där och de hade många möten om mig och sånt. Och de sa att de tror på mig väldigt mycket. Jag kommer få chansen där. Jag kommer få chansen och det är upp till mig att jag spelar bra såklart. Om jag spelar dåligt så kommer jag inte... Alltså så, det är vanligt att om man spelar dåligt så spelar man inte. Så det är typ upp till mig att ta chansen när jag får den och sånt. Så jag tänkte att det låter bra och jag är verkligen stark kärlek till Bosnien och det är typ det landet jag älskar, men jag älskar även Sverige och det är därför det var ett tufft beslut. Jag satt många nätter och tänkte på det, men jag kunde inte tänka på det så mycket eftersom vi hade säsongen fullt igång. Vi hade matcher var tredje dag och därför det blev lite så. Det blev lite i media, ska han göra det, ska han göra det. För jag ville inte gå ut och säga det, att jag valt Bosnien. För jag ville bara fokusera på matcherna och jag ville inte att folk skulle typ skriva till mig. Varför gör du så, varför gör du inte så, varför gör du så och sånt. Jag ville bara fokusera på matcherna med MFF och det blev lite jobbigt där.
Pratar du någonting med Jan Andersson? Hör han av sig till dig?
Ja, vi snackar lite om hur det skulle vara i landslaget och sånt.
Det är ju lite grann så att det känns som att man måste vara 28-29 år. Nu är ju Victor Lindsson Lindelöf ett undantag för han har ju kommit igenom tidigare. Men hade det någon betydelse just det här att det känns som att man måste vänta på sin tur väldigt länge i Sverige?
Ja, såklart. Jag tänkte på alla bitar och det var en del av min tanke att jag hade fått vänta rätt så länge på att få min chans. Alltså med all respekt, det är han som väljer laget och sånt. Men för min del så fick jag tänka på alla bitar och speltid var en av dem. För kärleken har jag för båda länderna och ja, det var mycket jag fick tänka på.
kunde Bosnien, liksom att de kan säga att vi vill satsa på det, har de liksom erbjudit då, du kommer få starta i Nations League i höst eller hur?
Planen var att jag skulle spela nu i Nations League, men pappren och sånt, det är klara. Jag fick lämna in idag sista pappret för att det ska bli klart. Och, det låter som att de verkligen vill satsa på mig. Hela styrelsen där och tränaren och allihopa.
Bosnien ligger...
Har du pratat någonting med Denis Sadzikarunic?
Ja.
Som har gjort samma val så att säga, och ni känner varandra som gammalt.
Ja, vi har snackat om det båda två. Vi hade en diskussion, eller några diskussioner om det.
Du har berättat eftersom ni får spela tillsammans.
Ja, det är vårt mål är att spela tillsammans. Kanske i framtiden i samma klubb.
Men den, om man tittar nu efter senast matchen där med Sverige och så där, där till exempel Kulusevski inte får starta då, och till och med Zlatan ger sig in i debatten och så där då. Han har ju tidigare riktat kritik mot landslagsledningen just för att de inte släpper fram yngre spelare med invandrarbakgrund och så. Har den biten spelat in i ditt beslut också?
Jag har inte sett så många unga spelare få chansen, och det är något som jag sätter stor värde på. Att man ska kunna få chansen även i ett landslag. Även om det i landslaget så behöver de inte släppa fram några unga. Men det var faktiskt något jag tänkte på mycket. Att, det känns som att jag kommer få större chans i Bosnien att få spela.
Hur länge får vi se dig i Malmö FF nu då? Innan du drar utomlands igen?
Den frågan får ni ställa till Daniel.
Men du, med tanke på den säsongen du har gjort hittills så lär det väl ändå ha droppat in några intressenter här under sommaren. Var det någon som försökte hugga det här nu i sommaren?
Alltså jag tror... Nej, det har varit lite intresse och sånt, men jag vill stanna till minst denna säsong. Jag vill ta SM-guld, jag vill gå ut i Europa League igen.
Vad ser du dig spela i framtiden? Vill du tillbaka till England? Känner du fortfarande att det är det landet som skulle passa dig bäst? Eller?
Det är många som har ställt den här frågan. Jag vet inte. Min dröm har alltid varit att spela i Premier League, men... Vi får se vilken alltså det ska vara rätt klubb som har den spelstilen jag har, så man får tänka på många grejer så, om man ska säga så.
Kan du tänka dig att vara lite försiktig så att säga, att inte välja en för bra klubb och hamna på bänken direkt och ta något mellansteg liksom, att för att få speltid ute i Europa?
Det är därför jag har Mackan.
Ja, det var lite så jag tänkte, va? Han är klok där, va?
Men Mackan håller ju också på Malmö FF väldigt mycket, så att, det kan ju vara så att han vill se dig spela hela kontraktet nu.
Skriva livstidskontrakt.
Ja, exakt. Den sämsta agenten du kunde skaffa. Kommer ingenstans. Hur ser du på den allsvenska fortsättningen? Ni toppar tabellen och alla förväntar sig att ni ska vinna. Vad kan stoppa er?
Bara oss själva. Vi måste spela fokuserat, vi måste vara koncentrerade, vi måste kämpa varje match. Det är typ, för kvaliteten har vi. Vi måste bara fokusera och göra grejerna rätt och inte göra för mycket misstag som vi gjorde sist mot Elfsborg. Men jag tror alla är på hugget, alla vill vinna Istanbul, alla vill vinna alla matcher. Det är vårt mål att vinna alla matcher.
Det låter som ett vettigt mål. Yeah. Om man spelar. Du, det plingar till i min telefon här. Malmö FF vill inte att du ska prata mer med oss nu. Du ska vidare till nästa nya grejer.
Yeah.
Du får stort tack för att du tog dig tid att prata med oss. Max, hade du någon avslutande fråga?
Nej, det känns bra så här. Tack så mycket, Annel, för att du var med oss. Jag tror det är väldigt många som är nyfikna på att höra mer av dig. Och att vi är jätteglada att du kunde ta dig tiden.
Tack själva, tack.
Ni har lyssnat på avsnitt 222 av MFF-podden, som för övrigt anser att konstgräs bör förbjudas i svensk elitfotboll. Och ansvarig utgivare för det här stycket prat är Jonas Kanje. Hej då!
Hej då!
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.